Så när man berättar om historien av vetenskap så är det väldigt lätt att man fokuserar på en viss typ av upptäckter. Vi pratar den typen av upptäckt som är så fruktansvärt stor och revolutionerande att den ändrar allt. Den typen av upptäckt som när man hör den första gången så är tanken, nej, nej, det där stämmer inte. För i så fall skulle alla i det ämnet ha haft fel. Men ibland har de det, helt enkelt. Eller inte fel som så, men varit mer off än väntat. När Einstein kom på hela relativitetsteorin, speciellt den generella relativitetsteorin som då omdefinierar vad det betydde var att vara rymd, att själva tiden och rymden sitter ihop och att själva tidsrymden kröks av massa, det ändrar ju allt, Newton sa. Men det finns också en annan typ av upptäckt som då är betydligt vanligare, som oftast kräver att man dels går igenom hela bakgrundshistorien, att ah, men först så skedde det här och folk hade gjort det här, och så lägger man en halvtimme på det och sen, men det jag har gjort är, och så lägger man 5 minuter på det, och personen som man pratar med på har då totalt zonat ut, och även om den inte har det så korrekt respons, jaha, trevlands, och en artig liten applåd. Så tänker man att det där är säkert användbart för någon någonstans, och det kan man säkert bygga vidare på. Det här avsnittet kommer handla om en sån upptäckt. Åtminstone till ytan. Det egentligen handlar om är den största lilla upptäckt du förmodligen aldrig har hört talas om. Det hela började 1882 när en man som heter Henry Draper, 40-årsåldern, största uppoffringen, inte med flit nödvändigtvis, för vetenskap. Och det här skulle leda till en hel era av ny observation av himlen. Så det han gjorde, 40 år gammal, var att han fick lunginflammation och dog. Trist, såklart, tyckte han. Trist, tyckte även hans fru. Det här Draper hade lyckats göra med sitt liv fram tills dess var att han hade lyckats, ja, helt enkelt koppla ihop fotografi och astronomi på ett sätt som folk inte gjorde back in the good old days. För att även nu slutet av 1800-talet så enda sättet att göra en observation var att först titta och sen skriva ner och beskriva vad du har sett. Det känns så fruktansvärt 1500-tal. Men det är det inte, för att på 1500-talet hade de inga teleskop och nu är de teleskop. Men han hade då lyckats inse att okej, men vi kan använda helt enkelt fotografiska plåtar då, för att samla all information som teleskopet ser. Och så kan man då komma tillbaka till det senare. Man behöver inte observera allt. Och det finns ju alltid en risk att om man observerar själv och skriver ner så skriver man fel, eller man ser fel, eller man skriver bara det man ser, eller man skriver bara det man själv tycker är viktigt. Ett foto är ett foto är ett foto. Men så gick han då och dog. Hans fru hade också varit lite av en astronom och insåg att det här är väldigt viktigt och jag kan inte arbeta vidare ensam med det här. Det här är något som tillhör alla. Vilket är lätt att säga såklart, men det verkar inte riktigt vara någon annan som brydde sig förutom en snubbe som jobbade på Harvard. På Harvards observatorium till och med. Han insåg att det här är precis vad jag behöver. Det här är precis vad jag behöver. Så han arbetade hårt för att ge Mrs. Draper, änkan, en chans att donera saker till honom. Först teleskopet, sen Dr. Drapers anteckningar och sen även pengar. Så oerhört mycket pengar, för han fick väldigt lite pengar från Harvard. Och änkan Draper insåg att jo, men det här stämmer. Jag ska göra allt i min makt för att min avlidne mans vetenskapliga framsteg faktiskt ska leda någonstans. För att hans arv faktiskt ska hedras. Så att folk som har en pytteliten podcast om 150 år ska nämna hans namn och säga han var en smart dude. Han visste vad han gjorde. Så låt mig då säga att han visste vad han gjorde. Så teleskopen flyttades över till Harvard. De började då observera. Och något som är trevligt med det här är att de som analyserar datan faktiskt inte behöver vara de som observerar datan. Och dels är det trevligt för att det är ju egentligen två olika typer av kunskaper, så att nu behöver samma person inte ha båda. Men framförallt var det trevligt för kvinnorörelsen under tiden. För att en kvinna kan ju absolut inte använda ett teleskop. De kan ju inte vara ute och observera. Det är ju kalla nätter, ofta uppe på berg för att komma undan moln och komma undan atmosfär. Det är otänkbart. Däremot kan kvinnorna vara de som analyserar. För där behöver du ha någon som är noggrann. Du behöver någon som gör mycket repetitiva saker. Du behöver någon som kan betala väldigt lite pengar. Perfekt för kvinnor, tänkte de. Det tyckte även då herr direktör som jobbade på Harvard-observatoriet, som arbetade väldigt hårt för att anställa kvinnor. En av dem han anställde, vår huvudperson här, Henrietta Swan Leavitt. Om du inte känner till hennes namn så har du kanske då hört talas om hennes väns namn, som även hon var anställd på observatoriet och som hade coolaste namnet inom astronomin. Annie Jump Cannon. Oerhört bra namn. Oerhört bra namn. Annie Jump Cannon var den som hittade den klassificeringen av stjärnor som jag använder även idag. Jag lovar att komma tillbaka till Henrietta som faktiskt gjort det coola här. Men det Annie Jump Cannon gjorde, ja, jag tänker uttala hela hennes namn varje gång, även om Jump bara är ett mellannamn, för det är så coolt att heta Annie Jump Cannon. Och hon gjorde den klassificeringen av stjärnor som vi använder idag. Den här klassificeringen O, B, A, F, G, K, M. Som då, och det här insåg ju inte hon, även om de tankarna fanns där då, beskriver en stjärnas utveckling när den blir äldre och äldre. Att den börjar som en O-typ av stjärna och så slutar den som en M-typ av stjärna. Nu har man lagt till lite fler bokstäver här och där, men den klassificeringen har ju hållit i 100 år. Och den kom härifrån, från det här observatoriet, från det faktum att de kunde använda de här glasplåtarna. Så att det var ingen som hade data som de här hade data. Inte från början såklart, från början så... Ja, då gäller det bara att få det här att funka och kanske förbättra processen och vad är det för någonting man ska göra plåtarna på och allt sånt. Men när de hade gjort det här ett par år, då hade de sådana sjuka mängder data att herr direktör var konstant rädd för att det här kommer börja brinna. Det här kommer börja brinna. De har samlat så mycket data, det är ingen som bryr sig än så länge. Han visste att i framtiden kommer det här bli jätteanvändbart så fort folk fattar. Men ingen har fattat den, så det är ingen som bryr sig. Så vi har en massa data här som ingen har tittat på. Och vi stoppar en träbyggnad. Det kommer ju brinna ner. Det kommer brinna ner. Det här kommer vara värre. Det här kommer vara värre än när Julius Caesar råkar bränna ner biblioteket i Alexandria. Som då brändes ner ett par gånger till efter det, bara för säkerhets skull. Så han arbetar väldigt hårt för mer pengar, mer pengar, mer pengar. Vi behöver ha sprinklersystem. Vilket de lyckades få. Vi pratar sent 1800-tal, tidigt 1900-tal. Tegelbyggnad. Ovan arbetade hårt för det här och det brann faktiskt aldrig ner. Det brann aldrig ner. Det kommer komma en hemsk twist på slutet, bara så du vet, men det brann aldrig ner. Så de samlade in den här datan. Men det var som sagt inte riktigt någon som använde den. Men om vi nu tänker efter det här, vad skulle man kunna använda den här datan till som man inte kan använda annan data för? Jag menar, en stjärna flyttar inte riktigt på sig, eller hur? De flyttar ju pyttelite på sig såklart. Men på det stora hela, om du tittar på en stjärna idag och tittar på en stjärna om ett år, så är den på samma ställe. Så det spelar ingen roll om du har observerat den 7000 gånger eller om du har observerat den 3 gånger. Jag menar, någonstans absolut får ju bättre statistiskt minskat brus och så om du har sett den 7000 gånger och du kan gå igenom hela datan där. Men är det värt det? Men det finns då saker som ändras i stjärnor. Det finns så kallade variabler. Stäng inte av här, jag menar inte matematiska variabler. Det är bara ett trist namn. Astronomer är hemska på att döpa saker. Se avsnittet om planeter, där de ville döpa asteroiderna efter stjärnor istället för att döpa dem till planetoider. Astronomer, skärp er, vad håller ni på med? I alla fall, det de studerade med hjälp av de här plåtarna var då stjärnor som blinkade. Nej, alla stjärnor blinkar inte, oavsett vad blinka lilla stjärnan säger. Det har bara med atmosfären gör. Det ser ut som de blinkar för att atmosfären rör lite på sig och så. Det är inte det som sker här. Här blinkar stjärnorna på riktigt. Rätt mycket, vissa av dem. Så att de kan vara extremt ljusa. Och sen så blir de extremt mörka. Och sen extremt ljusa igen. Så var det hjälte Henrietta här. Studerade ett par sådana som låg... Ja, ganska nära varandra. Det är såklart relativt svårt att avgöra hur långt borta de ligger. Men de här såg ut att ligga i samma kluster, mer eller mindre. Så hennes antagande var att de här var ungefär på samma avstånd. Jag menar, de var ju alla väldigt långt bort från jorden och solen, så att de är väl på ungefär samma avstånd, mer eller mindre. Så det Henrietta insåg när hon observerade de här över tid genom att gå tillbaka till de gamla plåtarna och kolla hur de hade betett sig tidigare, för att citera från hennes rapport här: "It is worthy of notice, the brighter variables have the longer periods." Så att de stjärnor som lyser ljusast har alltså längre perioder. Det tar längre tid för dem att gå från sin ljusaste punkt till sin mörkaste punkt till sin ljusaste punkt igen. "It is worthy of notice." Ja, okej. Okay. Men det är trevligt. Det är absolut. Det var inte en halvtimmes bakgrundshistoria här, men vi hittade någonting. Artig applåd. Okej. Okay. Aj, det här är säkert användbart för någon någonstans, tänker du då? Fel. Det här är så sjukt användbart. "It is worthy of notice." Det här är worthy av ett Nobelpris. Det finns ju vissa typer av upptäckter inom speciellt fysik då, som framstår som så fruktansvärt. Ja, men bara, det spelar ingen roll. Men när någon insåg att Merkurius bana är lite konstig. Den rör sig som en ellips, som vi förväntar oss. Men ellipsen snurrar också. Och det hade vi inte väntat oss. Men vi pratar inga stora grejer här. Det är ganska litet liksom. Okej, okay, så att kanske mätt fel någonstans eller så. Vad spelar det för roll? Nej, det var gravitationen som var helt fel här. Newton kastar ut honom genom fönstret, in med Einstein. Allt skrivs om. Pytteliten grej leder till sjukt stor grej. Samma sak i slutet av 1800-talet. De satt och funderade där. Och, ja, men om vi har en sån här kropp som helt enkelt strålar en massa, men den strålar bara på grund av värme. Då har vi ekvationer för hur den strålningen ska se ut. Men när vi mäter det här i verkligheten, ja, då är det lite fel i ultraviolett här. Det spelar väl ingen större roll. Vi ska väl lösa det. Ja, det löste de genom att kasta ut all fysik man hade fram till den punkten och introducera kvantmekanik. Pytteliten grej leder till så sjukt stor grej. Så att då sitter du förmodligen och tänker här, okej, blinkande stjärnor. Det måste ju vara någon okänd fysik som får den här stjärnan att blinka. Det är det, de har ingen förklaring på hur den blinkar. Och det är ju nästan sant, de har ingen förklaring på hur den här blinkar. Men det är inte riktigt någon som bryr sig. Sen på 1950-60-talet, så kom folk fram med idén att men det kanske har något att göra med att det byggs upp ett tryck. Och sen så släpper de ut massa helium. Och då slutar de lysa. Ett litet tag, eller inte slutar, men lyser mindre. Så där har någon hittat ett sätt att beskriva det här som kanske stämmer, kanske inte. Det är trevligt, absolut. Här har du nog fått en halvtimmes bakgrundshistoria eller sånt. Någon gjorde en liten upptäckt. Man säger, trevlans. Applåderar lite artigt. Yay. Det är inte det som är det viktiga här. Det är ingen som bryr sig om hur de här blinkar. Det viktiga sker 1912. När Henrietta Swan Leavitt har studerat de här cefida variablerna ännu lite till och inser att matematiska formen som beskriver hur snabbt de blinkar beroende på hur ljusa de är, den är rätt lätt. Det är mer eller mindre bara ett streck, ett rakt streck. Det är linjärt, givet att man använder deras logaritmiska enheter förvisso, så att det är logaritmiskt. Men ja, för henne, så när hon plottade upp datan, så såg hon att här gick det bara att dra ett streck. Ja, supertrevligt. Hon publicerade det här. Okej, är det nu vi säger trevlans? Och har en liten artig applåd? Nej. Det är nu vi säger att det här skulle hon fan ha fått Nobelpris för. Och som sagt, inte bara jag som tycker det. Gösta Mittag Leffler, känd svensk matematiker, stor kvinnorättskämpe, skrev faktiskt ett brev till Harvard där han insisterade på att de bör få ett Nobelpris. Han har nominerat Henrietta Swan Leavitt till ett Nobelpris. Vilket var ganska revolutionerande. Dels för att hon var kvinna. Och det var ju ovanligt, men det hade ju hänt. Curie hade ju fått, undrar om hon hade fått två Nobelpris redan nu. Men Curie är Curie, och vi kan inte alla tävla med henne. Men framförallt så, Henrietta Swan Leavitt var ju astronom. Astronomer får inte Nobelpris. Det finns ingen Nobelpris i astronomi. Nu för tiden så är det del av fysik. Att en astronom är en fysiker. Och de två ämnena har mer eller mindre glidit ihop. Och vi har nu för tiden astrofysik. Vilket, ärligt talat, det kalla krigets fel. Vilket, okej, spännande sidebar här. Läs en artikel som handlar om varför folk inte förstod att mörk materia var så viktigt så länge. För att man hittade indikationer på att galaxer rörde sig fel. De snurrade inte som de borde snurra. Redan kring, ja men, på riktigt kring 30-talet. Men det har funnits indikationer sedan 1890-talet eller så av Lord Kelvin. Men det var inte riktigt någon som brydde sig. Förrän, ja men, 60, 70, nästan upp mot 80-tal. Vilket är lite konstigt. Sure, de fick mer data då, absolut. Marginellt bättre data, men datan visar fortfarande samma sak som den hade gjort för 30 år sedan. Men, argumenterar den här artikeln då, att för att förstå varför det här var viktigt behövde man folk som förstod partikelfysik. Och det var ingen som förstod partikelfysik hos astronomerna förrän kalla kriget började tagga ner. För under 50-talet så tränades det så fruktansvärt många partikelfysiker och speciellt kärnfysiker då i USA för att det gällde att vara långt framför Sovjet. Och sen så började ju kalla kriget tagga ner och då behövde de här fysikerna, ja men, jobba någon annanstans. Så många av dem började faktiskt jobba med astronomi. Och de insåg då att, men hörni, vad ni håller på med? Ni har ju en jättestor öppen fråga där med mörk materia. Det är ju sjukt viktigt. Det här måste vi ta tag i. Och det var först då det faktiskt började bli viktigt på riktigt. I alla fall, Henrietta Swan Leavitt vann aldrig Nobelpris, inte för att hon inte var fysiker, utan för att hon dog i magcancer. Och man kan inte få Nobelpris om man är död. Okej, men vad spelar det här för roll? Jo, det finns två saker som gör att det här är så fruktansvärt viktigt. Ett, ingen hade någon aning om hur stort universum var. Eller om det fanns flera universum. Ö-universum, som de kallades. Idag så kallar vi dem för galaxer och du vet, ja, de finns. Två, Cepheida variabler finns mer eller mindre överallt. De finns nära och de finns extremt långt bort. Och med det här, med de två, så kan vi totalt revolutionera vår syn på universum. Men innan dess, låt oss hoppa bak ett par hundra år till sent 1600-tal. Och låt mig introducera Edmund Halley. Mannen som förmodligen haft det mest feluttalade namnet någonsin. För ja, han heter Halley, inte Haley. Ja, han heter Edmund, inte Edmund. Vet inte riktigt vad hans föräldrar höll på med, om det var en rimlig stavning då. Det var det. Han är ju såklart mest känd för Halleys komet då. Vilket är en väldigt spännande historia som förmodligen lär komma tillbaka till. Det var den första kometen som man lyckades förutspå att den här kommer nog komma tillbaka, hörni. Kometen är nog inte något som bara kommer hit och åker ut, utan vi har nog sett samma komet om och om och om igen. Och då så sa då Edmund Halley att den här kometen kommer komma tillbaka om, jag tror det är 80 år eller något sånt. Så 79 år senare gick folk ut och letade och de såg den och folk blev ju helt galna. Det finns, okej, sidebar in sidebar här, men det här är för roligt. Fransk astronom, Messier, han var väldigt ung när han var utskickad från Frankrike och han skulle observera och se att okej, kommer Halleys komet tillbaka nu? Eller hade den gamla gubben fel? Men den gamla gubben hade definitivt rätt. Halleys komet kom definitivt tillbaka. Och franske lilla unge astronomen Messier, han blev så tagen av det hela. Så fruktansvärt exalterad. Han la resten av sitt liv på att observera kometer och bara kometer. Så han tittade överallt i himlen. Han satte ihop ett stort uppslagsverk med kometer, var de finns, vart man ska titta. Men viktigast av allt så satte han ihop saker som typ ser ut som kometer, men inte är kometer. Så det är riktigt tråkiga, störiga saker som bara är i vägen. Man ser att det inte är stjärnor. För stjärnor är väldigt specifika i sin form. Stjärnor är väldigt små, de ser ut som bara lite nålshuvud. Medan kometer kan se lite mer lena och fluffiga ut. Och de har ju framförallt sin svans då. Men det finns saker som inte är stjärnor, men som ändå ser lite fluffiga ut. Så de får ju inte distrahera, tänkte Messier. Nej, nej, nej. Han älskade kometer, kometer och inget annat än kometer. Så han skrev Messier-katalogen, som den heter, med helt enkelt så här, saker man kan ignorera för de är trista. Det här råkar ju dessvärre inkludera saker som andra galaxer, Andromeda till exempel. Så till denna dag så kallar vi saker vid deras Messier-titel. För han var så fruktansvärt bra på det här. Och han var så fruktansvärt bra på att hitta allt det spännande. Han tyckte ju att det var trist. Det var ju därför han var motiverad för det. Han ville bara skriva ner allt det trista, allt vi kan ignorera. Men till denna dag så kan man liksom kalla M31, vilket är 31:a inlägget i Messier-katalogen. Det är Andromeda. Så dess titel är M31. Och vi använder det fortfarande. I alla fall, tillbaka till Edmund Halley. Sen 1600-tal, han var vän med Newton. Vilket, om man känner till Newton, så säger det väldigt mycket, för ingen var vän med Newton. Newton var inte vän med Newton. Newton var en sån hemsk liten människa. Och varje gång man hör något om så här, hur han har betett sig, så känner man, men vad är det för fel på dig? Fick du inga kramar som barn? Älskade din mamma det inte? Har du inga vänner? Har du aldrig lärt dig socialisera? Och sen så hör man oss 41 år av liv och inser att nej, han hade inga vänner, hans mamma älskade honom inte och han fick absolut inga kramar. Så typ hela är väldigt sorgligt. Men han lyckades få en vän i Ed Halley. Okej, vi måste gå in lite snabbt här på det Halley förmodligen gjorde som hade störst påverkan. Det är mycket sidebars i den här historien. Jag ber om ursäkt, men det är för konstigt här. Det Halley gjorde framförallt som hade störst påverkan på den efterkommande civilisationen, på oss helt enkelt, var att han fick Newton att publicera en bok. Newton var inte stort fan av att publicera böcker, för om man skriver något, då kan man få lite feedback. Och all sån är inte alltid positiv, och det tyckte Newton inte om. Då blev han väldigt, väldigt upprörd. Men till slut så lyckades han att publicera en bok, Principia. Alltså den här jävla boken. Den är så sjukt tjock. Går knappt att läsa. Den innehåller då Newtons tre lagar, den innehåller Newtons gravitation, den innehåller derivator för första gången, den innehåller integraler för första gången. Den är så omöjlig att det finns någon historia om att Newton gick över Cambridge och så sa en matematiker till den andra, ja, titta där, där går Isaac, den enda mannen som lyckas skriva en bok som han själv inte förstår. Och nu lär vi ut, du vet, integraler till 15-åringar, men det är väl ett separat problem. Så den här lyckades Halley övertygade Newton att den här kan du få publicerad. Det här kan Royal Society publicera åt dig. Royal Society gick med på att vi kan definitivt publicera den här. Vi har publicerat böcker förut. Det var inte riktigt sant. Man inte publicerat bok förut. En bok. Så länge som Halley betalar för publikationen, ser till att publikationen sker, Newton skriver allting, så kan de publicera den. Så att de gjorde inte så mycket. Men de hade erbjudit sig att betala Halley med deras tidigare bok då. Han fick ta en massa exemplar av den. Den hette The History of Fish och hade inte sålt väl. Principia sålde väldigt väl och revolutionerade allt, mer eller mindre. Utan den vet jag inte om industriella revolutionen hade skett så som den skedde nu. Så ja, tack vare att Newton fick en vän så lyckades demokratier uppstå och kungar falla. Historien är weird, i alla fall. Det Halley gjorde som ung, det vi egentligen ska prata om här, var att han insåg att Merkurius kommer gå framför solen, så då kommer man kunna observera Merkurius superchill, och om vi gör det tillräckligt väl på tillräckligt många ställen, det är väldigt viktigt att vi gör det här på tillräckligt många ställen på jorden, då kan vi avgöra hur långt bort solen är från jorden. För det var fortfarande en öppen fråga. Jag menar, allting i Newtons lagar och Newtons gravitation var bara bestämt upp till en konstant. Så man kan säga saker som att Jo, men jorden är ungefär tror jag, 4 gånger så stor som Merkurius bana. Och Venus är ungefär hälften av det och allt sånt där. Men om du sätter en bana exakt, du mäter den i kilometer, då helt plötsligt då sätter du allas banor. Det krävs bara en enda mätning här av en enda planet för att resten bara ska falla som dominobrickor och så helt plötsligt så har vi hela solsystemet. Men det var ingen som riktigt hade en sån mätning. De gamla grekerna hade lyckats mäta det här, du vet, helt okej, med tanke på att allt de använde var en pinne, lite geometri och en kamel. De var off med en nolla, men fan gick det till? De lyckades komma fram till att nej, det här är ungefär 10 miljoner kilometer när det var 150 miljoner kilometer. Vi skippar att ha en sidebar även om det. Lång historia kort. Gamla grekerna är helt sjukt bra på det de gjorde. Ytterst oklart varför. Så, Ed, ung, lite blåögd, kände att nu kommer alla astronomer också göra det här. För att alla vet om att det här kommer ske. Och det var inte hans idé från början, utan det var någon annan astronom som hade lagt fram det här. Så han åkte så långt ut som man bara kunde. Till Sankt Helena, ön, alltså mitt ute i, vi pratar på riktigt ingenstans. När Napoleon, jag tror det 150 år senare eller så, hade förlorat sitt världskrig, då satte de honom på en ö i Medelhavet. Han lyckades komma tillbaka. De besegrade honom igen och så sa de så här, okej, nu måste vi sätta honom någonstans där han inte kan komma tillbaka. Vi måste sätta honom mitt i ingenstans. Det är Sankt Helena, där satte de honom. Så dit åkte Ed. Han observerade Merkurius och han var så nöjd med sig själv. Nu kommer vi äntligen, han kommer bidra till den här gemenskapen av astronomer från hela världen. Det är ju internationell samverkan och äntligen har de löst mysteriet med hur stort det är solsystemet. Och där och då så såg de ju inte det som solsystemet. Solsystemet var ju universum. Så för honom så handlar det verkligen om att nu vet vi hur stor Guds skapelse är. Men det var ingen som brydde sig. Han var mer eller mindre den enda astronomen som hade gjort de här mätningarna. Och man måste kunna göra de här på väldigt många ställen på jorden. För om du har det på ett ställe hjälper det inte. Man behöver ha det på flera ställen med kända avstånd mellan varandra för att kunna triangulera det hela. Och det var en som hade observerat i England, men han hade inte gjort det så väl. Det var så lite dåligt väder. Och sen så var det även en annan som hade observerat att jo, men han kunde se att det skedde. Men det var liksom allt. Det var inte... Ja, vi såg det här på solen, det var så här länge. Det var att nej, men i Tyskland så såg man att det hände också. Vilket, tack, bra data här. Och det här störde då Ed Haley ett tag. Om ni säger ett tag så menar jag resten av hans liv. Och förmodligen lite efter det. Så långt senare, 1691, så skrev han en artikel där han sa att okej, ärligt talat hörni, vi måste lösa det här. Det börjar bli pinsamt. Vi får en ny chans om 70 år. Vi får en ny chans med Venus den här gången. Då kommer Venus gå framför solen och inte Merkurius. Vi måste ta den för att, jag menar, vad är det här? Vi ser ju svaret framför oss. Vi behöver bara samarbeta lite och titta upp lite. Återigen, det var inte riktigt någon som brydde sig. Så sen när han hade liksom tagit sig upp en bit i sin karriär och var royal astronomer, när han hade pondus sent i sitt liv, 1716, så skrev han om den här artikeln och sa att okej, lova nu att sen långt efter att jag är död, 1761, då måste ni ut. Då måste ni ut och titta. Or else. Året 1761 kom. Så det var nu det gällde. Antingen så skulle folk åka ut eller så skulle de behöva vänta tills nästa gång. Det var länge kvar tills nästa gång. Men det här krävde internationellt samarbete. Och det var inte riktigt vad som skedde då. Det hela löste sig väldigt väl. Inte tack vare samarbete, utan tack vare den oerhörda tävlingen. Ryssland ville lösa det här själva. England ville lösa det här själva. Frankrike ville lösa det här själva. Så alla skickade ut sina bästa astronomer långt ut till alla jordens hörn. Och de observerade så sjukt mycket. Och sen så var det väl lite så här skickande av data fram och tillbaka. Så att det löste sig. De lyckades få storleken på Venus omloppsbana. Och med det storleken på jordens omloppsbana. De kom fram till att den var en astronomisk enhet. Det är ett skämt alltså. För en astronomisk enhet är per definition avståndet mellan jorden och solen. 149 miljoner kilometer. Det vill säga med tekniska termer sjukt jävla stort. Förmodligen lite större än väntat. Solsystemet är gigantiskt. Okej, vad spelar det för roll? Jo, nu hoppar vi fram igen. Tillbaka till Henrietta von Leavitt. Variabla sefider, det vill säga de blinkande stjärnorna, de finns överallt. Det vill säga det finns ett par av dem som är ganska nära. Och det här är bra. Det här är riktigt bra. För det är svårt att avgöra om någonting är stort eller om det bara är nära, vilket låter så fruktansvärt fånigt. I verkligheten är det rätt lätt. Ser du en banan som framstår som 2 meter stor, då är det förmodligen någon som har kastat den och den kommer alldeles strax träffa dig mitt i ögat. För att bananer är inte 2 meter stora. Men när det kommer till stjärnor så är det lite mer oklart. Om den lyser väldigt, väldigt, väldigt starkt, är den då bara nära eller är den extremt stark stjärna som är långt borta? Här är grejen, att de som är väldigt nära, de kan man mäta avståndet till tack vare Edmund Halley. Så man använder något som kallas parallaxmetoden. Väldigt simpelt egentligen. Så om du håller uppe din tumme framför dig, du stänger ditt högra öga, då ser du att men tummen är för mig framför ett bord. Men om jag stänger mitt vänstra öga, öppnar mitt högra öga, det ser ut som att tummen har flyttat på sig. Det är inte framför ett bord längre, utan det är framför en matta. Det är ju såklart nonsens, tummen stod still. Det som har skett är att jag har ju flyttat på mig. Stället jag observerat från var först mitt ena öga, sen mitt andra öga. Så observatören har flyttat på sig. Så, om man då vet 2 saker. 1, man ser hur mycket tummen rör sig. Det är kaninöron på det, för den rör ju sig inte, men man ser vinkelskillnaden där. 2, man vet hur långt det är mellan mina ögon, mellan mina pupiller, 61 mm, frågar mig inte hur jag vet det, lång historia. Då kan man lista ut hur långt bort min tumme är. Då kan man ta reda på att, aha, den är 60 cm bort. Hur lång är en arm? Kan inte vara 60 cm, stämmer det? Jo, det kanske stämmer. Helt orimligt sätt att mäta längden på en arm, men det går. På samma sätt kan man då mäta hur långt bort stjärnor är, om du mäter deras position först på sommaren och sen väntar du ett halvår och så mäter du dem på vintern. Då kommer de förmodligen, om de ligger nära, ha flyttat sig. Bara vi pratar om grad, så kanske en halv grad. Inte mycket alls, men tillräckligt mycket för att det ska gå att mäta. Om man då vet avståndet från första gången man har observerat på sommaren och andra gången man har observerat på vintern, så kan man lista ut hur långt bort den här stjärnan är. Och det här avståndet vet vi ju. Vi lyckades lista ut att okay, men avståndet från jorden till solen, det var ungefär 150 miljoner kilometer. Och vi tar det gånger 2 här, för vi är på andra sidan solen. Så det blir ungefär 300 miljoner kilometer. Superbra! Nu har vi listat ut avståndet till en sån här Cepheid-variabel. Woo! Trevligt eller något. Och då kan vi faktiskt lista ut hur stark den är. Så nu kan vi lista ut hur stark den här faktiskt lyser. I och med att vi vet hur långt bort den är och vi vet hur ljus den ser ut för oss. För man kan, för det finns matematiska lagar för hur mycket ljuset minskar som en funktion av avstånd då. Supernice! Vi har nu kalibrerat den här formen som Henrietta Swan Leavitt hittade. Vilket innebär att om man lyckas hitta ett par till stjärnor, man vill inte kalibrera på bara en, man vill kalibrera på ett par. Vilket då en person som heter Hubble, som du kanske känner till. Han lyckades göra det med ett par närliggande stjärnor. Och sen så lyckades han hitta ett par stjärnor som låg så sjukt jävla långt bort. Och det kunde ju han lista ut. Tack vare Henriettas lag, som det nu för tiden heter. Tack vare att han såg hur snabbt de här blinkade. Då kunde han se, okej, men den här blinkar si och så snabbt, alltså är den si och så stor, alltså bör den lysa si och så mycket om den är si och så långt bort. Och det var just det här, att det här sista, si och så långt bort, blev helt orimligt långt bort. Vi pratar så sjukt långt bort. Lite för långt bort har vi tagit reda på nu för tiden. Dubbelt så långt bort till och med som den borde vara. Men det är ett separat problem. Summa summarum så var det för långt bort för att sitta ihop med resten av Vintergatan. För att det finns ingen anledning av att någonting så långt bort skulle sitta ihop med oss rent gravitationellt. Vi har inte tillräckligt mycket bös i närheten. Vi har inte tillräckligt mycket massa för att kunna attrahera något så långt bort. Det är ju långt borta och gör sin egna grej. Och det här skedde då i M31. Det här skedde då i Andromeda-galaxen. Den kan man se med blotta ögat. Det har jag aldrig gjort. Jag bor i en stad. Så att det här kanske är lite svårt. Men om man tar sig ut på landet så kan man se den med blotta ögat. Och med ett rätt bra teleskop så kan du se ungefär hur bred den är. Om du då lyckas lista ut att ja, den här ser ut att vara så här en CSO, en tiondels grad eller något bred. Och sen så får du hur många, fruktansvärt många ljusår bort den är. Så den här halva graden eller något som den ser ut att vara bred blir helt plötsligt helt sjukt bred. Och helt plötsligt inser man att den där måste vara större eller nästan lika stor, förmodligen större, än oss här borta. Än oss här i Vintergatan. Aj då. Där har vi ett ö-universa. Och sen hittar man då fler och fler såna här. Och till slut kommer man faktiskt fram till att Andromeda och Vintergatan, alltså den galaxen och vår galax, de är på väg mot varandra. De kommer en dag bli en och samma galax. Milkdromeda som den då kommer heta. Det är också ett namn. Alltså astronomer skärper. Men det finns andra galaxer som ligger väldigt långt bort. Och helt plötsligt så, ja, vi hittade en blinkande stjärna. Så ju snabbare den blinkar, desto mindre var den. Och det var det. Från det har vi nu insett att vår galax inte ensam är universum. Vår universum är så sjukt stort att vi vet inte riktigt var det tar slut. Det är kanske en gång tiden med halvdåliga teleskop såg ut som att det fanns någon mer eller mindre gräns där vår galax tog slut. Men det är inte en gräns. Det är bara en paus till nästa galax. Och där kan man ju tycka att historien om de här sefida variablerna, de blinkande stjärnorna, borde ta slut. Har inte de gjort tillräckligt? Svaret är nej. Historien är inte slut. Den pågår i åtminstone 100 år till. Faktum är att den är inte slut än. Bara för ett par år sedan nu när jag spelar in där, 2021 nu, så kom det ut en artikel från en Nobelprisvinnande astronom där han hade arbetat ännu mer på att kalibrera de här sefida variablerna. Och det är kontroversiellt. Det är inte han som sitter och gör bara så här busy work bara för att. Eller det är inte han som sitter och marginellt förbättrar någonting vi använder för att mäta hur stort universum är. Nej, här är jävligt kontroversiellt. Han sätter mer eller mindre sin karriär, eller ja, han har ju vunnit ett Nobelpris, men sin fortsatta karriär på att sefida variablerna har vi koll på, de funkar så som vi tror att de funkar. Och sen bara för en månad sen så var en annan väldigt stor astronom som kom ut med en artikel som mer eller mindre sa att allting i universum ser fine ut om vi ignorerar de sefida variablerna. Att vi har förstått hur snabbt universum expanderar om vi ignorerar de sefida variablerna. Alltså är det något vi inte har förstått med dem. Vilket är exakt motsatsen till vad han som har vunnit Nobelpris sa. Så det pågår en oerhörd debatt där. Men varför? Hur jävla spännande kan det vara? Vad är det debatten handlar om? Jo, det får vi se nästa avsnitt. Men vänta. Vad hände med observatoriet? Brann det? Eller? Jag började ju på den historien så att du skulle avsluta den. Nej, det brann aldrig. Herr direktör behöver inte oroa sig. Däremot så blev det lite av en översvämning relativt nyligen. Vilket är nästan lika illa, ärligt talat. För så som de här glasplattorna ser ut så är de nästan helt vita med svarta prickar på. De här svarta prickarna är då stjärnorna. Men om det blir lite mögel på så brukar ju det se ut som svarta prickar, som stjärnkluster. Vilket gör att om det ens finns en tanke om att det skulle kunna vara mögel så är de oanvändbara. Men, det löste sig. Det här var mitt i vintern. Det var långt under nollpunkten utanför så alla bara skyfflade ut alla de här plåtarna rakt ut så att de frös ner. Och det kan inte börja mögla om det är långt under fryspunkten. Sen så kunde man ta in dem en i taget och se till att den är tillräckligt torr. Stoppa in den där den kom från. Ingen mögel. Katastrofen. Avklarad. Det löste sig. Tack för mig. Syns om en månad. Jag vill tacka Malin Hellström för hennes väldigt fina berättarröst. Mer av hennes grejer hittar du på YouTube-kanalen Druid Barbarians Campfire. Och vår fina omslagskonst gjord av John och Richard Brynt Tureson. Och jag är följeslagare i den här vetenskapliga historien. heter Viktor Vase, tillämpad matematiker och algoritmutvecklare, eller för att använda min tekniska titel, Siffer Samurai.